Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkommen till Klarsyn och syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Idag så ska vi lyssna på en intervju med Morgan Pettersson som en grupp från syskonbandet som nyligen var nere i Tanzania träffade. Och den här Morgan Pettersson, han är missionär och bor i Arusha, eller utanför Arusha, tillsammans med sin fru Julia och två barn. Och den som intervjuar honom, det är Erik Bondesson.
Varför blev det Tanzania just för er del?
Innan jag träffade Julia så var jag alltid intresserad av att vara, vill jag gärna bli missionär. Liksom. Jag tyckte det lät spännande. Efter gymnasiet så ville jag åka någonstans och då åkte jag till Brasilien först. Och när jag var där i 6 månader så, och kom hem därifrån så kände jag att ja, det här var roligt. Jag vill åka iväg igen nu. Och då hade jag en kompis som jobbade i Tanzania som volontär där.
Vad var det du fastnade för som gjorde att du kände att missionär är det jag vill vara?
Det var den här enkelheten att hjälpa människor. Att det inte krävdes så mycket. Liksom. Ofta räckte det att prata med människor eller man bara fanns till. Liksom. Och även det här engagemanget bland de kristna. Ja, både kristna brasilianer och sen var det ju volontärer från andra delar där. Det var med Youth with a Mission, UMU.
Och Julia, hur fick du upp ditt intresse för mission?
Alltså jag tror jag var ganska inne på det också tidigt. Jag tror att jag hade kanske hört att det var så mycket missionärer i Afrika så dit ska man inte åka. Så då var jag nog ganska inställd på att åka till Kina eller Asien. Ganska bestämd med att jag ville jobba med barn. Och sen så träffades vi. Och då berättade Morgan att han hade varit i Tanzania och så fick jag veta mer. Och då bara, det föddes någonting i mig att jag vill åka dit. Jag vill åtminstone se Tanzania och se vad det var. Och det kändes som att Gud ville att vi skulle vara här.
Hur många år har ni nu varit verksamma i Tanzania?
Vi kom ut tillsammans första gången 2011. Sen har vi åkt lite fram och tillbaka fram till i 2018.
Så att vi jobbar med barnmöten och att utbilda barnledare. Vi besöker även skolor tillsammans med våra team. Och här i Arusha så har vi 3 skolor som vi besöker regelbundet. Men sen utöver det så åker vi runt i Tanzania och har barnmöten i eller framförallt byar. Ibland är det inne i städer och vi har hand om söndagsskolor och så. Så började jag översätta sånger ifrån svenska till swahili ifrån ett bolag som heter barnskivor.se. Så då valde vi ut några låtar av dem och så översatte vi dem och spelade in dem.
Är det någon speciell snutt du tycker vi ska spela upp här i programmet?
I så fall tänker jag Wewe Nibaba. Den är den som har varit mest populär här.
De finns ju på Spotify. Baraka Kids. Välsignade barn.
Och då är barn med och sjunger där också, eller?
Jag har mixat så att det är både vuxna och barn som sjunger på låtarna.
Vi märkte ju väldigt tidigt att det saknades mycket barnmusik här i landet. När vi kom ut i byar och sånt så sjöng de ju sådana sånger som de vuxna också sjöng i mötena. Liksom. Så att vi kände att det var ett stort behov av att ha sånger som var riktade till barn med enkla texter.
Sisi ni wa familia ya Mungu. Nani aliyeju yetu. Yeye aliye na nguvu zote. Yeye yuko pande wetu. Sisi ni wa familia ya Mungu. Sisi ni wa familia ya Mungu.
Nani aliyeju yetu.
Yeye aliye na nguvu zote.
Yeye yuko pande wetu.
Sisi ni wa familia ya Mungu.
ni kwako.
Jag vet i alla fall, när jag besökte Tanzania första gången 2009 med syskonbandet, så var ju inte alls internet lika utbrett. Det måste ju ha hjälpt er också att ni kan komma ut via nätet lättare.
Att använda YouTube, och det gör väldigt många människor, och därför känns det också viktigt för oss att få ut de här sångerna på YouTube. Just Spotify har inte brutit igenom så där jättemycket. Sådana typer av betalkanaler med musik, det finns ju här också, men det är samma sak där. Det liksom har inte riktigt kommit ut på samma sätt, utan man vill ha det som är billigt. Och, ja.
Men sen kan jag väl tänka mig att det är många fortfarande som inte har tillgång till internet.
När vi har våra barnledarseminarier, även barnmöten, så har vi med oss CD-skivor. Och sen så kan de få köpa
låtarna
på ett, om de kommer med ett USB-minne eller ett SD-minne eller sånt.
Nu är det ju så att det är ju inte bara kristna i Tanzania, utan det är också många muslimer och vissa andra religioner, andar till exempel. Hur blir deras reaktion när ni pratar om Jesus?
Det är väldigt många muslimska barn med på våra barnmöten och när vi åker till skolorna och sådana saker. Det är väldigt öppet. Ibland ser man någon som går ut eller någon som står tyst när vi sjunger. Men de är med och dansar och med och leker och är med och lyssnar på historier och sånt som vi berättar. Liksom. Vi har aldrig märkt någonting sånt förutom på en skola som vi åker till varje vecka. Där vi hade typ religionstimme då varje onsdag. Efter 3 veckor så har de nu delat upp det så att de muslimska barnen har en egen lärare som har lektion med dem samtidigt som vi har för de andra då.
Är den religionsläraren borta en vecka då kommer ju de barnen in till oss. Så det är inte att barnen har någonting emot att vara med. Det är snarare liksom vuxna som har bestämt.
Är det så att barn i Tanzania har mindre inflytande jämfört med svenska barn?
Ja, de har inget inflytande överhuvudtaget. Så att...
Jag har ändå förstått att det är en förändring, för att många äldre kan tycka att man ska aga barnen, medan många yngre numera tycker att nej, men det finns bättre sätt.
Det händer mycket speciellt i städerna då. Vi bor i landets tredje största stad och det är bara 2 miljoner här av en, och det är 60 miljoner som bor i hela Tanzania, så att det är en väldigt liten del som bor i städerna och som har liksom börjat tänka mer på det viset. Men när vi kommer ut i byarna och sånt så är det absolut de yngre ledarna som hänger med snabbt när vi säger att det inte är bra att slå barnen, liksom, att det finns andra sätt. Liksom.
Men ni har 2 barn. Är de födda i Sverige eller Tanzania?
Jag har valt att åka hem när de ska föda till Sverige då. Men de har levt största av sina liv här i Tanzania då.
Men de är 2-språkiga då, eller?
3 blir det, för de går på en engelsk internationell skola. Och så har de även swahili då. Och sen pratar vi svenska hemma.
Pratar om de här barnmötena som ni åker runt och har. Skiljer sig era arbeten på något sätt?
Julia, hon älskar ju mer att vara på barnmöten och träffa barn i skolorna. Och jag har väl mer inriktat mig på ledarseminarierna. Så vi har delat upp det lite så, eftersom att vi åker bara en tillsammans med teamet då. Så att den andra är hemma med barnen.
Jag tror också att det är där att vi har delat upp det efter vad vi brinner mest för. Vi kan ju göra varandras jobb också. I alla fall när det gäller resorna.
Och sen vårt team klarar av. De har varit ensamma också utan oss när vi har varit i Sverige någon period.
Hur många ingår i teamet?
Som där vi startade så var vi 4 stycken. Så det var jag och Morgan och så 2 killar som heter Stanley och Pokea. Sen har vi försökt utöka teamet. Förra året så började vi ha med en kille som heter David. Man måste testa lite och se också vad är deras hjärta någonstans. Om det är så att de vill stanna länge eller en kort stund. Men vi testar just nu 2 stycken tjejer också.
Jag förstår ju att era barn också blir inkluderade. Och...
De hänger inte med på alla våra grejer, utan det blir de som är närmast. Eller om vi åker iväg till exempel till Dar es Salaam så tar vi några dagar vid stranden också när vi ändå är där.
Anställer ni barnvakt ifall det är så att ni båda behöver åka ut?
Vi har åkt iväg en och en, eller så. Någon gång när vi har haft ett stort grej, då har vi tagit med någon barnvakt. Men då har vi också varit på plats liksom.
Men så för 2,5 år sedan så kom ju coronapandemin. Hur påverkades ert arbete då?
När det var nytt då i Tanzania, då stängdes ju allting i princip. Då tog ju vi beslutet att vi skulle åka hem. Då fanns det liksom ingenting att göra. Men sen bestämde de här att de skulle sluta räkna och även ha bön och fasta i 3 dagar. Och sen så hade de 3 dagars tacksägelse. Efter det så säger de att det var liksom mindre. Så att då öppnades det. Det var kanske från 2020 juni eller juli.
Så vi beslutade att i september åka tillbaka igen. Då var allting som vanligt. Förutom att det fanns ställen att tvätta händerna på. I vissa butiker krävde de att man skulle ha mask på sig. Men annars var allting öppet och fungerade som det skulle. Förutom att det fanns inga turister alls här liksom.
Ja, de öppnade upp allting och det fanns inga egentligen regler.
Men sen så finns det ju också andra sjukdomar i Tanzania man får se upp med. Till exempel malaria.
Det har minskat väldigt mycket de senaste åren. Medicinerna har blivit billigare och folk litar mer på medicinerna, så att det är inte så många som, eller det är färre som dör av det. Det är många som dör fortfarande, men det är färre som dör. Men det är väldigt utbrett i södra Tanzania och på kusten där. Även runt Lake Victoria.
Jag antar väl att ni minst någon gång har behövt uppsöka sjukvård i Tanzania genom åren. Hur tycker ni att den skiljer sig jämfört med svensk sjukvård?
Ja, i början innan vi hade koll på det så kändes det som att man fick antibiotika var och varannan gång.
Så om du hade ätit någonting dåligt så var det genast att du hade amöba eller någon parasit i magen och fick direkt antibiotika då.
Det är ju inte bra att ta för mycket antibiotika.
Nej, det är det inte. Man märker ju att det finns ju ingen akut sjukvård så heller, utan doktorerna och sånt, de har ibland inte jättebråttom. Man får ofta spendera väldigt, väldigt lång tid på sjukhusen.
Finns det läkare också som åker ut i otillgänglig terräng i småbyar?
Vi känner inte till så många som gör det, utan det är MAF, organisation som finns i nästan hela världen. Och sen så ibland kommer det team från andra länder som gör punktinsatser och sånt. Vi har några vänner som jobbar för Medreach heter de. Och de åker ut och har en i 2 veckor till en by och har en mobil vårdcentral då, så de kan ta lättare grejer på.
Men om vi återvänder nu till er och ert arbete, hur ofta åker ni hem till Sverige?
Vi är ofta på sommaren så åker vi hem, för då är skolorna stängda här väl i en hel månad. Det är väldigt kallt här också, för det är deras vinter här.
Jag förstår ju att det blir dubbla känslor, just den här längtan, alltså kanske både längtan till Sverige men också längtan tillbaka. Om vi börjar med att ställa frågan, hur känns det när ni kommer tillbaka till Sverige?
Mer annorlunda att komma hem känns det som, för att man har ju varit med om mycket här och sett mycket här. Men ofta när man kommer hem så känner man att det har inte hänt någonting hemma. Men det går väldigt snabbt att komma in i Sverige liksom. Det som tar längst tid är att byta sida i trafiken, att hjärnan ska börja fungera där i trafiken.
Högertrafik här i Sverige har vi haft sedan 1967, men Tanzania, de har haft vänstertrafik i alla år.
Ja, och jag tycker nog nästan att den jobbigaste perioden är precis innan man ska åka, vare sig man ska åka från Sverige eller man ska åka från Tanzania. Det är då man känner att jag kommer sakna det här och det här och det här, och det här är jobbigt. Men sen när man kommer fram till dit man ska, vare sig det är Sverige eller Tanzania, så känner man också att man har kommit till rätt plats, eller man har kommit hem.
Det var någon missionär som en gång uttryckte det som att man är mest hemma när man sitter på flyget.
Mest lycklig.
Mest lycklig är man nog.
Men barnen, hur går det för dem i de här processerna?
Det har gått väldigt bra. Och hans son har väl varit lite att när vi är på väg till Sverige, då säger han, nu stannar vi i Sverige. Jag vill bara vara i Sverige. Och sen så börjar det närma sig att vi ska åka tillbaka. Då börjar han längta tillbaka och säga att nu vill jag åka tillbaka. Det är lite samma för dem.
Alla farväl är jobbiga.
När ni är i Sverige, vad är det ni saknar mest då?
Liksom vardagen och kontakten som man har med människorna och det vi gör.
Men sen är det även, det är mindre stress här. Måsten i den utsträckning som vi har i Sverige, liksom, där man ska ha mycket saker. Och
i skolan talas det mycket om barn som mobbas och blir utfrysta och ordning i klassrummen. Hur ser det ut med det i tanzanianska skolor?
Barnen i tanzanska skolor är väldigt hårda mot varandra. Det är väldigt hård jargong. Men alla är lika mot varandra. Men våra barn går ju på en internationell kristen skola. Så att de har det ju väldigt bra här. Så det är en väldigt stor skillnad när de väl ska komma hem till svenska skolor.
Är det så att ni har planer på att åka tillbaka till Sverige för en längre period? Eller tror ni att ni blir kvar i Tanzania livet ut?
Det är svårt att svara på det, men vi har varit ute nu i en femårsperiod här och måste till sommaren åka hem ett år på grund av skatteskäl och sådana saker. Och vara hemma ett år, men sen har vi planer på att komma tillbaka igen. Så att...
Men vi pratar om saker ni saknar när ni är hemma i Sverige. Vilka svenska saker saknar ni när ni kommer tillbaka till Tanzania?
Enkelheten att handla. När du kommer till mejeridisken så vet du att det finns mjölk och grädde och yoghurt och sådana saker. Och du vet att det finns cornflakes på hyllorna. Du vet att det finns... Jag är glutenintolerant. Det finns glutenfria saker och sånt. Men här så kan det liksom helt plötsligt bara vara helt slut på grädde i en månad. Och så får man vänta. Tills det har kommit en ny container kanske med grädde och då finns det i alla matvaruaffärer. Och innan dess har det varit slut överallt.
Och det innebär att ni tar med er en del mat från Sverige när ni återvänder?
Vi fyller i väskorna och helst med glutenfritt och till Julia, men även med lite godare choklad och lyxprodukter.
Mm.
Och även när vi får gäster så ber vi dem att ta med lite kaviar och sådana saker.
Ost.
Ost, ja.
Men just den här dubbelheten som vi pratade om, för jag kände själv när jag var nere i Tanzania att är vi medvetna om i Sverige hur bra vi har det? Jag tänkte bland annat då på, som när vi bodde i Tabora på ett hotell där, att det var någon kväll när vi inte hade vatten på rummet. Strömmen gick titt som tätt, så då kom vi inte åt internet liksom. Men man märker det, man klarar sig ändå.
Man får vara beredd på att ha datorer och telefoner och ficklampor och sånt redo.
Laddat
hela tiden liksom, så man kommer in i det att man har allting redo, för det kan bli strömavbrott när som helst. Mm. Och man vet aldrig hur länge.
Daisy Grönqvist som jobbade i Tanzania i många år, hon berättade om den här dubbelheten, att redan då på 70-talet när hon kom tillbaka till Finland så skulle hon gå och handla. Det blev för jobbigt för henne, för det var så stort utbud av kläder och mat och allting, så att...
Jo, men så...
Jag förstår henne.
Ja. Och så kan det vara att man mår fysiskt dåligt ibland när man kommer tillbaka till Sverige och ser hur man lever i västvärlden liksom.
När ni är i Sverige, åker ni runt och i församlingar och berättar om ert arbete?
Vi har ju 8 församlingar som stöttar oss. De vill vi gärna komma och besöka, och det är alltid lika roligt att se liksom, och höra att de följer oss och att de är med och stöttar oss och ber för oss och sånt.
Har ni haft med er tanzanianer till Sverige någon gång?
Det har vi inte haft, men det hade varit väldigt roligt att ha det någon gång.
Vad är det allra roligaste tycker ni med att vara missionärer?
Det roligaste är väl att man med väldigt, väldigt, väldigt små medel kan göra nytta för en eller flera personer. Genom att ge 20 kronor till en kvinna så kan hon köpa lite bananer och sen sälja dem lite dyrare, och sen har hon fått igång en liten verksamhet som hon klarar sig på. Hon kan ge sina barn lite välling på. Människorna här är ju mycket mer sociala, och även om man inte känner varandra så hälsar man på varandra. Och...
Man är liksom glad för det lilla. i liksom västvärlden så kan man känna att ja, men man måste ha det och man måste ha det och man måste ha det. Men att här krävs det liksom inte så mycket, utan man är glad kanske även fast man inte har ätit den dagen. Så kan man hitta glädje i någonting annat.
Och sen när vi kommer ut i en by och vi bara fokuserar på barn. Liksom, det finns många evangelister som kommer att ha kampanjer då för de vuxna. Och det finns många politiska möten och sånt som kommer ut i byarna. Men då kommer vi att ha någonting för barnen. Och det är väldigt ovanligt. Den glädjen när de får liksom fullt fokus. Det är värt allt. Liksom, att de...
Om man nu lyssnar på det här och känner att ja, men jag skulle också vilja åka ut och missionera. Hur tycker ni jag ska göra då?
Bästa sättet är ju att kolla med någon organisation, typ IMU eller Youth with a Mission då. Om man har någon missionär i sin församling eller om man känner någon som har varit ute. Där man har möjlighet att åka, liksom, ta den chansen. Se någonting annorlunda, lära känna sig själv, lära känna Gud bättre. Satsa på det yrket du vill och sen så, det finns alltid möjlighet att använda sitt yrke i missionen. Liksom.
Ja.
Om man en vilja att åka ut så bara ta den chansen som finns. Jag gjorde det när jag var ung. Vi var i Ukraina med hjälpsändningar. Och när jag var ännu mindre så var vi i Polen någon gång. Och så att det bara häng med där det finns. Liksom.
Ett bra råd som får avsluta den här stunden. Och jag får tacka för att ni var med och önska er lycka till. Och så om vi ska ta swahili då. Mungu akubariki. Gud välsigne.
Asante sana.
Tack så mycket.
Du har hört en intervju med missionär Morgan Pettersson som bor utanför Arusha tillsammans med sin fru och två barn i Tanzania. Han berättade lite grann om sitt missionsarbete med barn i Tanzania. Och den som intervjuade honom, det var Erik Bondesson. Om du vill kontakta oss så kan du skriva på adress radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om vår förening så kan du gå in på www.syskonbandet.se. Om du vill så får du gärna lyssna på oss som podd. Då letar du på Klarsyn eller Syskonbandet där poddar finns. Och Syskonbandet som ni vet, det är Kristna Synskadades förening. Och vår tekniker idag, ja det är Kalle Olofsson som vanligt. Och jag heter som alltid Sofie Sundin.